Varmt välkomna till Blanksports specialpodd med Rasmus Carnbäck och Martin Uggla. Den här veckan ska vi prata om din bok Lukasjenkas land, nyutgiven av Ordfront förlag. Du är ju Sveriges främsta Belarus-kännare. Hur känns det att höra det?
Det känns ju som att man får ta det med en viss ödmjukhet trots allt. Men jag har sysslat med Belarus i drygt 2 decennier och har väl lärt mig ett och annat.
Ja, du beskriver ju i din bok att du började din resa med att du åkte dit Svenska Freds, eller hur?
Det stämmer bra. Det var år 2000.
År 2000. Och det är mycket som hänt sedan dess.
Det är mycket som har hänt sedan dess, och samtidigt är det mycket som har återkommit så att säga i cykler, och det är väl också någonting som jag skriver om en del i boken.
Mm. Vad är egentligen Belarus för land, om vi börjar i den änden?
Ja, det är ett land som fick sin självständighet i samband med Sovjetunionens fall, och där man hade ett starkt kulturellt engagemang under slutet av 1980-talet, just för att återupprätta bilden av Belarus och den belarusiska historien, eftersom det hade tryckts ner som så många andra under Sovjettiden. Och det här kulturella, det kulturhistoriska engagemanget var i många delar, det krokade arm med ett engagemang för självständighet, för demokrati. Och vi ser hur flera av de huvudpersonerna i den här processen finns med i alla de här olika kretsarna samtidigt.
Mm. Jag läste ju boken när jag var uppe i fjällen. Jag fastnade i en fjällstuga. Jag berättade det här lite kort för dig innan. Men jag fastnade i en fjällstuga och blev insnöad och fick nöjet att läsa den här boken under en hel dag. Och det var jättespännande att verkligen följa med både i din egen resa med Belarus, men också otroligt hemskt att se hur det här cykliska som du pratar om, att å ena sidan kommer ett presidentval och ett parlamentsval, och då börjar människorättsorganisationerna, de tar kraft och spjärn så att säga, och sedan efteråt så blir det lite sämre, och för varje val blir det lite sämre och lite sämre och lite sämre, och sen 2020 så inträffade det som både blev något helt nytt. Vad var det som hände 2020?
Ja, om jag börjar ändå med din beskrivning. För å ena sidan har du rätt att situationen har blivit lite sämre och sämre för varje gång. Och samtidigt så vill jag hävda att demokratirörelsen på ett sätt har vuxit sig starkare för varje gång, eftersom man har kunnat bygga på sina tidigare erfarenheter. Och det var också en... Man får inte glömma bort det när man pratar om det som hände 2020, att det fanns konkreta händelser precis före valet och i upptakten till valet som spelade en stor roll, och det kan vi ju prata om. Men det byggde också vidare på en grund som hade lagts under den här kampen om och om igen, egentligen ända sedan Lukasjenko kom till makten i mitten av 1990-talet. Och med hjälp av den grunden skulle jag säga så blev det enklare att mobilisera större mängder människor till protest. Och det var det som skedde rent konkret då under våren och sommaren 2020 före valet. Det fanns flera faktorer som bidrog till det här. Om man tittar ett halvår före valet, så var det ingen som trodde överhuvudtaget att det skulle bli någon som helst spänning eller turbulens kring valet. Alla förväntade sig att Lukasjenko skulle vinna, såklart, i den officiella rösträkningen, men också att det knappast skulle finnas särskilt mycket till protester. Men sen var det flera parallella skeenden som bidrog till att synliggöra det missnöje som faktiskt fanns. Vi hade covid-pandemin som hanterades uselt av regimen. Och vi hade också, som gjorde att människor lärde sig att organisera sig tillsammans Helt enkelt för att rädda livhanken i många fall, eftersom staten, myndigheterna, gjorde ingenting för att åtgärda pandemin och dess effekter. Och det där skapade en samhörighet, det skapade samarbetsmöjligheter. Och det var en faktor som sedan bidrog till att mobilisera människor i ett senare skede.
Din resa, du sa, den börjar 2000. För att det som är spännande med den här boken, det är ju att du, jag uppfattar det ändå är att det är flera parallella resor som du väver ihop på något vis. Alltså det, å ena sidan finns det jag-berättandet där du var tredje eller var fjärde kapitel går in och berättar att det här har hänt i Sverige parallellt, och sedan har man det här makropolitiska spelet där man ser att det är Lukasjenkas makt och hur han mer och mer knyter sig makten närmare och närmare mot honom och stänger ut det civilsamhället mer och mer. Till exempel att man förbjuder Vjasna som en juridisk enhet 2003, eller hur? Och sedan har vi också de här berättelserna med Alice Bialyatsky, eller hur? Som vann Nobelpriset nu 2022. Men att det är parallellt med detta så får man följa deras öden också. Hur var det att reflektera kring allt det här? Hur gick skrivprocessen till?
Jag hade egentligen från början en ganska klar bild av vad det var jag ville berätta. Och det är klart att utgångspunkten var sommaren, hösten 2020 och allt som hände kring och efter valet. Och sen upptäckte jag att det där var på väg att falla i glömska. Något år senare så mindes de flesta att ja, det var någonting som hade hänt i Belarus, men man kom inte ihåg så mycket av det. Och där föddes väl idén att berätta om vad som hände, men också att sätta in det lite grann i en kontext. Och då fick jag ju anledning att just reflektera över i ett lite längre perspektiv de processer som hade pågått ända sedan egentligen mitten av 1980-talet. Och där inte minst då Alice Bialyatsky återkommande, kontinuerligt hade spelat liksom en viktig roll i de olika funktioner som han hade haft då. Så det var ju å ena sidan då också en nostalgiresa för mig att titta tillbaka på mina resor, mina möten genom åren och lite grann lägga ett pussel kring hur den här utvecklingen till slut faktiskt hade lett fram till det som hände 2020. Det fick också effekten, alltså om man ser hur det som hände 2020 hade byggts upp genom framgångar och bakslag gång på gång, så gav det mig också ett hopp om man tittar framåt. För den allmänna bilden 2021 och ännu mer kanske 2022 var att nu är allting hopplöst förstört i Belarus. Det går aldrig att hoppas på demokrati igen för Lukasjenko-regimen har lyckats kväsa opposition, civilsamhället totalt. Men om man ser i ett lite mer långsiktigt perspektiv så ser jag ändå hur det som faktiskt hände 2020, även om regimen lyckades slå ner protesterna, det ändrade någonting drastiskt i det belarusiska samhället. Det var en förändring som inte kan göras ogjord. Och det innebär också att nästa gång det hettar till, eller nästa gång det blir en möjlighet till mobilisering, då kommer man att befinna sig på en högre nivå än man har gjort tidigare. Och precis så har det sett ut genom åren. Så därför så gjorde det här lite längre perspektivet att det bidrog till ett ökat hopp faktiskt för min del. Och det är också någonting som jag försöker att förmedla då i boken.
Och det märks också i boken. Och det som är tydligt är att efter 2020 så det känns som om man får känslan i boken, men också när vi andra journalister som har ändå följt situationen, att det är någonting som har förändrats i grunden i Belarus, och att medvetenheten är mycket större. Jag vet, jag hade en vän i Belarus för några år sedan som helt ville undvika politik, och sen helt plötsligt är personen ute med vit, röd, vita flaggor och så vidare. Det är någonting i det kollektiva.
Precis, och det var just det som jag sa innan också, att man lyckades synliggöra missnöjet på ett helt annat sätt än man hade gjort tidigare. Det har funnits en kärna inom demokratirörelsen som har strävat på, och man har lyckats dra ihop protester i samband med de här valen. Men nu, just att man lyckades visualisera motstånd, synliggöra motståndet, det gjorde att många som kanske hade knutit näven i fickan men inte vågat ge uttryck för sina åsikter, de såg att ja, men min granne tycker precis som jag. Mm. Och tvärs över gården så ser jag precis samma sak. Och det är väl kanske den stora segern trots allt som finns kvar från händelserna 2020. Mm. Och det var också väldigt tydligt då, direkt efter valet så kom det en protestvåg. Som regimen med nöd och näppe lyckades slå ner. Men sen övergick ju de här protesterna i någon sorts folkfest snarare. Mm. Och det handlade ju om att människor förstod att vi är i majoritet. Och vi har någonting gemensamt, vi har en samhörighet som man inte hade vågat riktigt tro på tidigare. Och det är ju den som finns där, även om man nu är för rädd för att gå ut och protestera synligt, för att man kan drabbas av så fruktansvärda repressalier, så finns den där känslan kvar.
Ska vi backa bandet lite och prata lite om Vjazna? Mm. För att du gör ju en stor sak av deras existens överhuvudtaget, för att Vjazna betyder vår på belarusiska, och deras egentliga namn är Vjazna 1996.
Ja.
Eller 96. Vad var det, varför har de varit så viktiga och vad var det som hände 96?
1996, den 26 april, var det 10 år sedan kärnkraftskatastrofen i Tjernobyl. Som ju drabbade just Belarus väldigt hårt. Och under våren 1996 så växte det också ett missnöje bland väldigt många belarusier gentemot Lukashenkas politik. Han hade då varit president i knappt 2 år. Och det här missnöjet, det kanaliserades in i den här marschen till åminnelse av Tjernobyl-olyckan. Och då samlades alltså tiotusentals människor, gick genom Minsk och blev bemötta med ett fruktansvärt brutalt polisvåld. Många greps. Aleš Beliatski och några av hans vänner inom demokratirörelsen tog då ett initiativ att hjälpa helt enkelt offren för den här polisbrutaliteten. Många greps, fördes iväg till häkten utan att anhöriga överhuvudtaget fick någon kännedom om det. De var försvunna i flera dagar. Men just det här initiativet då att ge juridiskt stöd, söka upp, ta reda på vilka som hade blivit frihetsberövade, hjälpa deras anhöriga både materiellt och juridiskt. Det blev startskottet då för Vjazna som människorättsorganisation. Och den fick då namnet Vjazna 96, eller våren 96, mot bakgrund av det här. Och det man såg sen var ju att de här behoven av att stötta, särskilt då offren för repressionen, de minskade ju inte, utan de fanns ju kvar och blev om möjligt ännu större med tiden. Så det blev mer en etablerad människorättsorganisation i samband med det här.
Mm. Och vad har de gjort sedan dess? För du skriver mycket om att de har gjort oberoende vallokalsundersökningar och så vidare. Mm. Och att de släpper rapporter om människorättsorganisationer och så vidare. Vad har de jobbat med sedan dess?
Man har hela tiden haft egentligen de här två olika spåren, där man dels har rent konkret hjälpt människor som har drabbats av repressionen och deras anhöriga. Det har varit en viktig del av arbetet som kanske inte har synts så mycket medialt. Det som har märkts mer utåt är då att man har dokumenterat de här människorättsbrotten, man har publicerat information om dem, man har spridit den informationen internationellt inte minst. Och man har tagit en väldigt tydlig position då gentemot regimen. Och där har ju då Aleš Beliatski, som redan var en profil i demokratirörelsen och en auktoritet, och i kraft av den så lyssnade ju människor på det han hade att säga också, och hans medarbetare. man bestämde sig för att delta eller att genomföra just vallokalsundersökningar. Därför, eller valobservationer, för det framstod ganska snart att Lukashenka använde valfusk i stor skala för att rädda sig kvar vid makten. Och det var ju också en sån situation då, de här återkommande politiska valen, där intresset för samhällsfrågor trots allt växer i samhället, där också det internationella intresset växer en aning. Och det var en möjlighet, blev ju en möjlighet också då för demokratirörelsen, för människorättsrörelsen att gå in, dokumentera och avslöja då det valfusk som regimen stod för. Mm. Vilket naturligtvis gjorde dem ännu mer impopulära i regimens ögon. För det här, de politiska valen har varit, kan man säga, Lukashenkas svaga punkt. Mm. Där han, för att upprätthålla någon form av demokratisk fasad, ändå har tvingats bjuda in till, i någon mån i alla fall, till politisk diskussion och låta oppositionella komma till tals. Han har alltid då förvissat sig om att med hjälp av valfusk då, att se till att det officiella resultatet utropar honom till segrare. Men det har ändå varit ett orosmoment för honom, och Vjasna har spelat en central roll för att just dokumentera det här valfusket. Och inte minst då för att, i och med att man har spridit informationen internationellt, för att ge underlag till internationella valobservatörer som sen i sin tur då har underkänt alla politiska val sen Lukashenka kom till makten. Man hade sina egna utsända valobservatörer från OSCE till exempel, men man har också tagit intryck av de rapporter från fältet som Vjasnas lokala valobservatörer har stått för.
För du träffade Ales Bjaljatski första gången 2005 eller något liknande, eller hur?
Nej, det var första gången var år 2000.
Det var 2000?
Ja, ja, det var första mötet, absolut.
Ja. Hur var det att träffa honom?
Han gjorde ett väldigt starkt intryck. Och inte för att... Inte med några stora gester. Och det är väl det som utmärker Ales Bjaljatski, att han har ett slags naturlig auktoritet som gör att han inte behöver vara dominant i ett rum eller tala med hög röst eller peka med stora gester, utan han har förmågan att fånga människors uppmärksamhet och att leda på ett väldigt naturligt och lyhört och ödmjukt sätt. Mm. Och det var så väldigt tydligt när jag träffade Vjasna första gången. Jag kände ju inte till dem alls. Alltså vilka ledaregenskaper Ales Bjaljatski faktiskt hade. Mm. Och det är någonting som det är ett intryck som har stått sig genom åren. Och han beskrivs ju ofta som stridbar i för sig, som aldrig ruckar på sina principer, men samtidigt så har han en väldigt timid hållning, och som sagt, behöver inte ta till de här kraftorden för att ändå människor ska lyssna på honom. Och jag tror att det har ingett en väldigt stor respekt i mig och hos många andra. Och samtidigt så har det också gjort det svårare för regimen att komma åt honom.
Mm. Hur central har han varit för demokratikampen?
Han har varit oerhört central. Som jag sa, de här politiska valen har ju inneburit då återkommande, vad ska man säga, sårbara situationer för regimen. Och då har det varit, alltså, politiska utmanare. De har ju växlat genom åren. Kan ha trätt fram och tagit en stark position under ett val och sedan ofta drabbats av repressalier efter valet och försvunnit då, de här huvudsakliga utmanarkandidaterna. Mm. Medan Vjasna och Ales Bjaljatski har funnits där hela tiden och som en sorts referenspunkt och trätt fram då och talat om vad det är som händer och hur vi ska förstå det som händer. Och det är ju väldigt mycket den rollen som Vjasna har tagit. Så man återkommer alltid till Ales Bjaljatski. Jag skriver i boken här att det går inte att komma ifrån att en bok om de senaste, ja, säg 30 åren i Belarus handlar väldigt mycket om Lukashenka. Han är en sorts konstant under den perioden. Men en annan konstant är just Ales Bjaljatski, för han finns där hela tiden, han också.
Han fängslas efter valet 2010 första gången, eller hur?
Ja, han fängslas 2011 faktiskt, men det handlar ju om efterspelet till valet 2010 som hölls i december. Så det är klart att det var en process där man fängslade oppositionskandidater och genomdrev en väldigt hård repression under våren 2011. Mm. Och där då Ali Esbjelatski och Vjasna naturligtvis dokumenterade även det här, hade dokumenterat valfusket och också vände sig ut till det internationella samfundet och uppmanade till exempel till sanktioner mot regimen. Så där försökte man också en möjlighet att fängsla Ali Esbjelatski. Samtidigt som man var lite rädd för att göra honom till en politisk martyr. Man ville inte gripa honom på uppenbart politiska grunder. Mm. Och därför så fabricerade man egentligen en slags ekonomisk brottslighet då, som man anklagade honom för.
Mm. Och han lyckas väl påverka tillräckligt mycket för man inför sanktioner mot Belarus?
Ja, jag skulle säga att han har ju varit en av de ledande rösterna och även där någon som man faktiskt lyssnar på. Mm. Inte bara han naturligtvis, men han har spelat en viktig roll. Och han har inte varit rädd för att uttala det heller. Och det har väl kanske utmärkt honom en del gentemot vissa andra också. För det är ju riskabelt att kräva sanktioner mot en regim. Då det är lite grann det värsta man kan göra i opposition. Och många kanske har dragit sig för att göra det offentligt. Men han har alltid stått upp för sin kritik, inklusive då uppmaningarna till sanktioner. Och det är klart att det har haft effekt.
När vi pratar om sanktioner så pratar vi framförallt från EU-perspektiv, men det är det som ligger i närområdet. Hur har EU förhållit sig till hela den här processen? Alltså vi tar runt 2008, 2010 och framåt.
EU har ju reagerat också i cykler kan man säga. Precis som de här politiska valen då med åtföljande repression har skett återkommande. Så har EU reagerat. Man reagerade med sanktioner efter presidentvalet 2006 till exempel. Mm. Sen efter ett par, tre år så tappade man tålamodet med den här sanktionspolitiken för man tyckte inte att den ledde någon vart. Och mer kanske geopolitiska överväganden tog över handen. Mm. Vilket gjorde att man lindrade sanktionerna lagom till 2009-2010.
Det var då Belarus blev, så man skapade östliga partnerskapet också?
Ja, där, precis. I samband med det. Ja, och vi hade ju Georgienkriget som också gjorde att man blev mer angelägen från EUs sida att resonera i geopolitiska termer. Och där då människorättssituationen i Belarus hamnade lite grann i skymundan. Mm. Sen fick vi ett nytt nedslag då i samband med presidentvalet 2010 och nya sanktioner och nya, vad ska man säga, krafttag från EUs sida. Mm. Men även där efter några år så mjukades det här upp och man försökte hitta andra strategier. Och även där spelade nog geopolitiska överväganden en väldigt stor roll ska jag säga, i samband med utvecklingen i Ukraina till exempel, annekteringen av Krim 2014. Och allt det här ledde ju då till att i princip alla sanktioner hävdes inför nästa presidentval. Och så där har det sett ut, precis, och så där har det sett ut i omgångar. Mm. Att EU har reagerat ganska kraftfullt men inte varit konsekventa eller inte har hållit ut egentligen i den.
Du skriver ju vid något tillfälle att de politiska fångarna de släpps i samband med 2015-valet ungefär, eller hur? Och att det kommer lite så här som en överraskning, delvis. Men vad du också skriver i boken är att EU, att Belarus, man häver sanktionerna mot kravet på att man ska släppa de här politiska fångarna. Men att det inte var någon jättestor eftergift för Lukashenka. Mm. Men man har inget krav på att man ska få förbättrade human rights records, bättre mänskliga rättigheter.
Nej, och det är just där som jag tycker att EU har brustit väldigt mycket genom åren. För man har i samband med att man har infört sanktioner så har man gärna talat om den bristande mötesfriheten. Alltså område på område där de mänskliga rättigheterna har kränkts och där repressionen har då förekommit. Men även då de politiska fångarna. Sen har det hela med tiden då tunnats ut till att bara handla om just fängslandet eller frihetsberövandet av de här oppositionella, de politiska fångarna. Och som sagt, inför 2015 så frigavs de sista politiska fångarna som då hade suttit i 4-5 år och kanske hade något år kvar av sitt fängelsestraff. Och det var inte någon större eftergift för regimen. Det innebar också att eftersom man inte hade gjort någon som helst reform i övrigt då på människorättsområdet så ja visst, de blev frisläppta men kunde när som helst gripas igen. Mm. Och det var inte heller så att det som hade varit förbjudet blev tillåtet. Det var ju mer snarare så att man kanske inte fängslade lika mycket, man kanske inte misshandlade lika mycket. Man dömde till böter istället. Men det var en lindring i repressionens uttryck, men egentligen bara kosmetiska förändringar då man ser till den verkliga människorättssituationen. Ingen liberalisering av några lagar till exempel.
Du, vid den här tidpunkten är du då ordförande för det som heter Östgruppen.
Ja.
Och Östgruppen, om jag förstår det rätt, är en utbrytning från Svenska Freds.
Ja,
från början.
Eller avknoppning, hur man nu ser det.
Ja, ja, avknoppning, ja precis. Och då har du arbetat med påverkansfrågor. I Sverige, delvis har ni arbetat med att stötta människorättsrörelser i framförallt Ukraina, Belarus och Ryssland, samtidigt som man har då jobbat med påverkan.
Mm, mm.
Hur har det varit att jobba med påverkansfrågor i Sverige kring de här sakerna?
Stundtals ett tröstlöst arbete, men ett lite ensamt arbete och ett arbete som har präglats av svårighet att nå fram till regering, till svenska makthavare. Och det har ju handlat just om de här perioderna mellan de politiska valen, när det inte är så turbulent och när det inte finns någon större uppmärksamhet kring situationen i Belarus. Just i samband med politiska val, i samband med att repressionen tilltar, då har man haft ett litet fönster, en liten möjlighet att tala om vad som sker. Men repressionen har ju pågått kontinuerligt och det har ju varit ett av mina viktiga budskap genom åren att inte glömma bort Belarus emellan de här mer spektakulära händelserna, utan att försöka upprätthålla då uppmärksamheten kring landet. Jag har ju jobbat väldigt mycket just med att pumpa ut information om vad som har hänt, upprepa de krav som i grunden är den belarusiska människorättsrörelsen, demokratirörelsens krav. För det är ju därifrån som den trovärdiga informationen och kunskapen kommer. Och det är de som vet och har vetat vad som behövs.
Och vilka krav har de haft ungefär?
Man har ju haft bland annat då krav på att när det gäller krav som har riktats till Sverige eller till EU, det är ju att man ska prioritera just de mänskliga rättigheterna och kräva systemförändringar. Inte bara, inte nöja sig då med att polisen slår lite lösare med batongerna eller att man döms till böter istället för fängelse. Eller att man släpper ut symboliskt en politisk fånge efter några år. Utan att man fortsätter verka för förändringar på systemnivå. Det har varit det återkommande kravet från den belarusiska demokratirörelsen skulle jag säga. Och det är någonting som jag, som vi i Östgruppen, försökte kanalisera vidare då. Och det har ju varit lättare naturligtvis när det då har varit en viss uppmärksamhet, medial uppmärksamhet kring politiska val och sådär. Men jag tror väl också att någonstans att vi ändå fortsatte, även när inte informationen efterfrågades från oss. Vi fortsatte ändå att publicera, vi fortsatte att förmedla de här kraven, budskapen. Det gjorde väl trots allt att 2020 till exempel, att även vi befann oss på en lite högre nivå än tidigare. Och den grundkunskap som ändå fanns tillgänglig då, den kunde journalister, makthavare i Sverige, EU, använda sig av.
Hur mycket har ni jobbat med påverkansarbete utanför Sverige?
Vi jobbade väl främst mot den svenska regeringen, men i viss mån mot EU då. Även där, alltså det handlar ju om vilken hållning Sverige skulle anta i EU. Vi har ju också jobbat ju en del i lite internationella nätverk med likasinnade från andra EU-länder då. Och där förekommer ju att vi genomförde gemensamma kampanjer gentemot EU till exempel.
Mm.
Men jag har i första hand arbetat mot den svenska regeringen så att säga. Mm.
Det är väl också så att nu består ju EU av ett antal medlemsstater och blir fler och fler under tiden ni har arbetat. Men idag är det ju 27 och när man går in i förhandlingar så sker det ju på ministerrådsnivå i EU. Så varje land måste gå in med sin egen inställning så att säga.
Ja, nej, men så är det. Och där har vi bevakat ganska mycket just hur Sverige har agerat i de sammanhangen. Sverige har ju en tradition av att tala varmt om mänskliga rättigheter och demokrati. Vilket också då förpliktigar att driva den linjen i EU. Och det har man väl gjort till stora delar skulle jag säga under de här decennierna, senaste decennierna gentemot Belarus. Men inte alltid, och vi har också haft anledning att gå in och kritisera. Dels alltså den politiska, svenska politiska hållningen då i olika frågor som har beslutats på EU-nivå. Sen har ju också Sverige haft ett ambitiöst en ambitiös biståndsverksamhet gentemot Belarus. Där man inte bara har stöttat demokratirörelsen utan även har gett sig in i samarbeten med statliga aktörer. Där vi har sett anledning att protestera mot det och kritisera.
Och 2017 var det va? Eller 2018 som ni fick igenom ett beslut om att man inte får skänka bistånd eller ge bistånd till statliga aktörer?
Ja, det fattades ett beslut där i samband med någon mer eller mindre skandalöst avslöjande. Jag kommer ärligt talat inte ihåg exakt vilken händelse det var då. Men det hade ju också byggts upp lite grann under flera år där vi bevakade det svenska biståndet, noterade de fall som vi såg där svenska biståndsinsatser faktiskt verkade till i regimens favör. Även om det naturligtvis inte var avsikten. Men vi kunde visa flera fall där det var så. Och det ledde väl till slut till att det blev ohållbart att fortsätta med den sortens biståndsinsatser.
Vi drog kvar lite grann vid det här med diplomati och så vidare. För att Belarus, som jag nämnde innan lite hastigt, är ju en del av det östliga partnerskapet. Och det är Armenien, Azerbaijan, Belarus, Moldavien, Georgien och Ukraina. Som det är de här sex länderna. Och på pappret är de ju åtminstone jämställda. Och östliga partnerskapet, för den som inte känner till det, var ett initiativ på Sverige och Polen, om jag har förstått saken rätt, 2009, och nu håller man på att omförhandla det, hur man ska se på det. Tre av länderna har börjat närma sig EU i rasande takt, Armenien, Georgien och Ukraina. Fyra av länderna, Moldavien också. Varav tre av dem har fått kandidatstatus och två stycken gått in i förhandling. Armenien har fortfarande inte fått det. Två av länderna, Azerbaijan och Belarus, har och sedan 2009 gått helt åt andra hållet. Blivit mer och mer auktoritära och så vidare. Hur ska man förhålla sig till Belarus idag som diplomat?
Idag har man inte något annat val än att förhålla sig väldigt distanserat skulle jag säga. Jag har länge förespråkat en hållning där man isolerar regimen men inte folket. Och med isolera regimen menar jag inte att man måste kapa alla kontaktvägar, men att man inte samverkar med regimen på ett sätt som kan utnyttjas politiskt av regimen och i förlängningen för att stärka förtryck och repression. Och då kommer jag tillbaka till det här att så länge inte några systemreformer har skett på människorättsområdet så har jag inte sett någon anledning till att återuppta någon form av konstruktiv samverkan med den belarusiska regimen. Det var en av de stora skillnaderna, en av de stora förändringarna som ägde rum 2014-2015 i samband med det töväder som rådde då relationerna mellan Belarus och EU. Där man tidigare hade villkorat allt samarbete, ekonomiskt samarbete, med förbättringar på människorättsområdet. Men där någonstans runt 2014 så sa man istället att vi kan se det här som parallella processer. Vi vill se förbättringar på människorättsområdet. Men under tiden så kan vi också börja samverka politiskt och ekonomiskt i andra frågor.
Det låter som att det öppnar upp för handel.
Det öppnade upp för handel och det gjorde ju också att den här incitamentet för Lukashenko, för den belarusiska regimen att göra någonting åt människorättssituationen, det försvann ju helt och hållet. Det behövdes ju inte. Man kunde ju fortsätta att fortsätta med repression och förtryck. För det påverkade ju inte möjligheterna egentligen. Det renderade kritik i vissa officiella liksom sammanhang. Men samtidigt så kunde man då parallellt med det här komma igång med olika ekonomiska samarbeten och politiska samarbeten av olika slag. Så i praktiken så försvann ju då de mänskliga rättigheterna från dagordningen. Om de tidigare hade varit just ett villkor för att kunna gå vidare i ett samarbete. Och där tycker jag att man trampade rejält snett.
Och detta är i samband då med att Bjaljatski kommer ut från fängelset och han ska rivstarta sin människorättskamp igen. Vad sa han vid den här tidpunkten när du pratade med honom?
Jag minns ju när han precis hade kommit ut från fängelset, så var ju hans... Jag träffade honom bara några dagar efter det.
I Vilnius,
precis. Han höll en presskonferens och även Vjasna, flera medarbetare, åkte dit. Och jag åkte dit och träffade honom i samband med det här också. Och han var ju naturligtvis lättad över att ha kommit ut ur fängelset. Det är ju fruktansvärd situation att sitta i ett belarusiskt fängelse. Men samtidigt så sa han just det att jag hade ju varit mycket... Det hade ju känts så mycket bättre om det verkligen var resultatet av en förbättrad situation i Belarus. Men tyvärr är det ju inte det. Tyvärr så befinner sig repressionen på samma nivå som tidigare. Det förtrycket finns där lika fullt. Och jag vet att jag när som helst kan gripas och sättas i fängelse igen. När han kommit ut från att ha suttit fängslad i nästan 3 år, så upprepade han ju den linjen som han hade stått för tidigare också, att det måste ju ske förändringar på djupet, på systemnivå, för att vi ska kunna tala om en förbättring helt enkelt.
Och så går åren och det byggs upp mot 2020. Men det händer ju samtidigt någonting mellan de här åren, så som jag uppfattar det. Det är någonting med att... Om det kan vara digitalisering som gör det. Att man har Telegram-chattar på ett helt annat sätt. Om det blir krypterade kanaler. Och du beskriver i boken att det är som om civilsamhället och folket springer ifrån regimen rent digitalt. När det kommer till sina nyhetsflöden till exempel.
Mm. Jo, men så är det. Och det finns ju kanske lite av en paradox här också. För det är klart att under det här tövädret som rådde mellan EU och Belarus, när EU inte brydde sig särskilt mycket om mänskliga rättigheter, så fanns det inte heller så mycket till stöd för de som ville genomföra aktioner eller protester, vilket i sin tur också ledde till att regimen inte såg sig nödgad att ta i så hårt. Man höll samhället man höll oppositionen i schack, men inte med så brutala metoder. Man kunde ju göra det. Och det innebar å andra sidan också att självförtroendet ökade, växte lite grann. Och rädslan försvann lite grann från att faktiskt engagera sig i olika sammanhang. För det blev inte riktigt lika riskabelt att samlas, att organisera sig på olika sätt. Så länge man inte var väldigt starkt eller uttryckligen regimkritisk. Så där byggdes upp en kompetens, ska jag säga, inom civilsamhället. Sen hade vi den tekniska utvecklingen. Vi hade en ekonomisk utveckling sedan några år tillbaka som hade skapat en urban medelklass med allt större kontaktytor internationellt. En ungdomsgeneration som också hade internationella kontakter och som eftersträvade någonting mer än det här gamla, klassiska, stagnerande, vad ska man säga, sovjetärvda belarusiska samhället. Så det var flera processer som på sätt och vis flöt samman inför 2020. Och inte minst då de här kommunikationsredskapen. Telegram kom att spela en oerhört viktig roll som kommunikationsmedel på det horisontella planet. Och man behövde inte regimen. Man fick ingen hjälp av regimen. Man kunde inte räkna med det. Man var utlämnad åt sig själv, åt sina vänner, åt sina grannar. Och då lärde man sig samtidigt att använda de här redskapen. Och det var ju de som kom till användning väldigt mycket senare också då när protesterna mot valfusket tog fart och inför valet när man började mobilisera stöd för Svetlana Tichanovskaja till exempel inför valet. Så man kan nog säga att den massmediala, den tekniska utvecklingen sprang ifrån regimen, absolut. Man har ju byggt väldigt mycket av sin makt på propaganda, på att styra massmedier. Men de här traditionella massmedierna, tv, radio, har ju fått en mindre och mindre roll. Mm. Och då har man inte kunnat matcha det här flödet som äger rum via sociala medier eller via andra internationella kanaler.
Och detta ser vi ju också i länder som Ryssland, Ukraina och så vidare, där de här alternativa sociala medier, nyhetskanalerna nästan blir dominerande för ungdomar, för man helt enkelt inte litar på de statliga medierna.
Ja, och det har också funnits en rädsla hos de som har jobbat inom de statliga medierna för att vad de vågar skriva, vad de vågar säga. Man har ju varit väldigt toppstyrd och kontrollerad. Mm. Och det gör ju också att rent innehållsmässigt så blir det inte särskilt intressant heller för en ungdomsgeneration kanske att ta del av den sortens massmedieprodukter. Så det, ja, man blev frånsprungen på flera olika plan kan man säga. Mm.
2020 kan vi prata lite om. Mm. Det händer ju jättemycket och som du säger, det är ju parallella processer som leder fram att man har delvis den här kommunikativa utvecklingen, hur man har lärt sig under corona, beskriver du boken, att hålla kontakt med varandra genom Telegram-kanalerna och anordna hjälp för varandra och så vidare. Lite i och med staten inte tar det ansvaret, så som uppfattade. Och så att det byggs ut liksom ett underground-nätverk nästan över hela landet. Och sen samtidigt har man de här youtubern som är Svetlana Tichanovskajas make, Sergej. Hur uttalar man det? Sergej
Tichanovskaj.
Tichanovskaj, som är ute och gör jättepopulära videor. Och så har man två andra personer som också vill ställa upp i valet. Så Sergej, han vill ställa upp i presidentvalet, och så har vi den här bankdirektören och så har vi den här tredje personen som var grundaren till IT-parken, Belarus Silicon Valley beskriver du som
det Zapkala, precis.
De här tre ses ju som hot från Lukashenka och blir alla gripna.
Ja, eller i alla fall borttagna från den politiska scenen. Babaryka och Tichanovskaj grips ju. Tsapkala lyckas fly innan han blir gripen, så att säga. De kom ju från olika delar av samhället. Och det gemensamma var ju då att de människor var missnöjda med utvecklingen. Den ekonomiska situationen var pekade allt mer åt det röda hållet. Vi hade den här totalt misslyckade hanteringen av corona, som jag sa. Och så dyker det upp de här tre personerna som har sina respektive liksom stödkretsar från näringslivet, från IT-världen, och Tsapkala då som grundade den här högteknologiska parken Silicon Valley motsvarigheten hade ju också en bakgrund som diplomat, och han hade ju ett nätverk därifrån också som i kretsar då som potentiellt skulle kunna uppfattas som farliga för Lukashenka. Medan Sergej Tichanovskaj var mer av en populist som stod hand hos breda folklager. Och när de plockades bort så kom ju då Svetlana, då hustrun, i sin makes ställe. Hon ställde ju upp, kandiderade ju då, registrerade sig istället för honom.
Mm. För han sitter då häktad, det är en sån här två veckors häktning och det är deadline för att nu måste man lämna in.
Precis, ja. Och helt, vad ska man säga, oförskämt, men också så som det brukar gå till i Belarus i de sammanhangen, så låter man då inte honom registrera sig på rent formell grund. Mm. Och då konstaterar han, ja, men då går jag och registrerar mig själv istället. Mm. Och det där sågs ju lite grann som en spontan aktion som kanske inte så många tog på allvar från början. Men samtidigt då så väckte det en viss beundran. Och det här missnöjet, det hade vuxit sig så starkt så att folk blev upprörda när de såg hur orättvist de här olika presidentkandidaterna behandlades. Och det stora genidraget var ju då när den här hopgåendet, när de här tre olika staberna bestämde sig, eller de två andra staberna då bestämde sig för att ställa sig bakom Svetlana Tichanovskajas kandidatur. Mm. För då hade man plötsligt samlat alla de här tre kretsarna bakom ett gemensamt en gemensam symbol, en ledargestalt.
Mm.
Och där någonstans så tror jag att det väcktes ett väldigt starkt hopp hos många i Belarus. Mm. För då hade man fått den här just den enande symbolen. Och det här har man kämpat med i alla presidentval sedan 2001, skulle jag säga, att ena oppositionen bakom en gemensam kandidat. Vi har alltid fallit på ett mer eller mindre tidigt stadium på grund av intriger mellan de olika kandidaterna.
Mm.
Här får vi då Svetlana Tichanovskaja som för det första deklarerar att hon är inte intresserad av politisk makt för egen del. Hon ställde bara upp för att om hon vinner så ska hon genast öppna för ett demokratiskt, ett fritt, rättvist presidentval.
Mm.
Så att alla vanliga politiker kan delta då. Så hon har ju inte några maktambitioner, och det där slår an väldigt starkt också hos väldigt många vanliga människor.
Du beskriver ju om hur demonstrationerna blir större och större, och sedan när valet väl hålls i början av augusti 2020, så förstår alla att det här är fusk.
Mm.
Och här har ju Vjasna bland annat en betydande roll i sina valobservationer, men också en av de andra staberna som gör detta. Och det blir väldigt tydligt att de vittnesmålen, vi behöver inte gå igenom allihopa just nu, men med de vittnesmålen som finns är att det är så mycket fusk.
Mm.
Och det är till och med personer som då har blivit tillsagda att nu vet ni vilket resultat som ska presenteras, kom ihåg det. Mm. Och det finns inspelningar från när vallokalsledare har sagt det till dem och sådana saker. Och det är mer och mer och mer som läcker ut.
Mm.
Och detta väcker ju en enorm vrede. Och här kommer vi in på det här, det är en ganska viktig fråga. Hur ska man störta en diktator? Och då pratar du om icke-våldets kraft. För att Lukasjenko, vad man kan konstatera är att det våldskapitalet en diktator har, det vet han hur han ska använda framförallt. Vad innebär egentligen icke-våldet? För att i det här, det blir våldsamt när de försöker slå ner. För vad betyder icke-våldet?
Det som är viktigt, tänker jag, alltid när man pratar om vad icke-våld är, det är att konstatera att det inte handlar om passivitet. Och det är lätt att man uppfattar det så att icke-våld innebär på något sätt att man ska sitta stilla eller man ska lägga sig för en angripare eller en ockupant. Men i själva verket så är då ett genomtänkt icke-våldsagerande är väldigt aktivt. Och det handlar ju om att agera mot våldet, mot regimens våld i det här fallet, men att göra det med utan att själv använda våld. Och då är ju de här fredliga demonstrationerna till exempel, det är ju kanske det mest klassiska exemplet på marscher, protestmarscher av olika slag, hur man kan använda det. Men även dokumentationen av övergrepp, de strejker som man uppmanade till, är också väldigt klassiskt egentligen exempel på icke-våldsagerande. Mm. Och det var ju så att man visste ju, och det har man ju vetat länge inom den belarusiska demokratirörelsen, att Lukasjenkas, han är överlägsen på våldets planhalva. Det är i praktiken omöjligt att vinna där. Och blir det tillräckligt instabilt så har vi också Ryssland som är beredd, alltså Putins regim som är beredd att gå in och trycka ner protester med
våld. Och de skickade väl säkerhetspolis också?
Han skickade, det är ju lite oklart egentligen hur många som verkligen deltog till slut, men det var helt klart så att det fanns en beredskap att gå in med ryska trupper av olika slag. En del säger att det förekom också konkret. Mm. Men hur som helst, den möjligheten fanns ju där, och det känner man ju till sedan länge då i Belarus. Ales Bjatski är sedan länge en förespråkare just därför av icke-våldet. Och inte bara rent pragmatiskt, utan även för att det gör någonting med den moraliska situationen. Och det tror jag också var väldigt viktigt när det gäller händelseutvecklingen direkt efter valet. Man kom ju tillbaka med sina protestdemonstrationer och fortsatte att agera fredligt.
Mm.
Och slogs ner med ett väldigt brutalt våld. Men någonstans där så klarade ju inte heller regimen av att upprätthålla våldet. Det finns en väldigt central scen, episod när vitklädda kvinnor går ut och protesterar. och står inför risken att helt enkelt bli gripna och misshandlade dem också. Men där blir kontrasten så väldigt stark. Mm. Och tröskeln, skulle jag säga, för polisen så hög att verkligen gå in och ingripa och slå till med våld. Mm. Det var också så att det var så väldigt många som hade drabbats av det här våldet, så det gick inte att upprätthålla en propagandabild om att det bara var bråkstakar som hade råkat få en batong på sig, utan alla kände ju någon som hade råkat illa ut och visste att de bara hade agerat helt fredligt.
Och till och med den statliga tvn började rapportera om det.
Ja, till och med den statliga tvn. Och det var ju också ett tecken på att någonting håller på att vackla. Mm. Och vi fick se avhopp från statliga medier. Journalister som vägrade liksom fortsätta ljuga om det som hänt. De hoppade av och i några fall som sagt till och med rapporterade det som de absolut aldrig hade kunnat sända ut tidigare. Och det som också är intressant sen med den fortsatta utvecklingen, och det är också en del av icke-våldet som inte heller är så känt, men det är det man brukar kalla för den konstruktiva sidan av icke-våld. Och då talar vi just om den här situationen när protesterna övergår i folkfest, i någonting, i ett konstruktivt agerande. Plötsligt så började man skapa ett alternativ till det Belarus som man hade levt i under förtryck. Mm. Det kallades för gårdsrepubliker. Man skapade sina egna små mikro-Belarus där man umgicks och levde så att säga ett det liv som man egentligen ville leva under en demokrati. Och det där gjorde ju att människor också förstod att ett annat Belarus faktiskt är möjligt att uppnå, att åstadkomma även i stunden så att säga. Och det tror jag faktiskt hotade, eller upplevde som ett hot från regimens sida.
Och det märker man ju, du skriver i någon passage också att Lukashenko när han ska krönas som president för den nya presidentperioden, så sker det ju under bakom lyckta dörrar.
Ja.
För han är för rädd.
Och i hemlighet. Ja. Och det här har ju varit ett av hans stora triumfögonblick efter tidigare val. Och det är då han ska visa upp sig som landsfadern som alla har valt. Mm. Och hela den här utvecklingen ledde ju just till att bilden av Lukashenko som landsfader, den krackelerade, den sprack sönder totalt. Och som sagt, han vågade inte ställa sig upp inför alla och säga att nu är jag er valde president. För han visste, anade vad det skulle kunna leda till.
Hur är det idag? Gör han offentliga framträdanden ofta? För att tidigare gjorde han ju dem i tid och otid. Han åker ut och besöker fabriker och han inviger nya ishockeyhallar och så vidare. Hur är det idag?
Jo, men han är ju den som syns, som dominerar, vad ska man säga, massmedia, nyhetsrapporteringen. Den har sedan lång tid tillbaka gått ut på att visa vad presidenten har gjort under dagen. Han gör sina utsagor och sina instruktioner. Mm. Så det finns ju kvar idag, men däremot, det är väl det som är den stora skillnaden. Tidigare så var det nog så att väldigt många människor accepterade honom i den rollen eller tolererade. Man såg inte att det finns något trovärdigt alternativ. Man trodde att man var ensam och var lite missnöjd med det som skedde. Så Lukashenko var på något sätt den man hade och fick stå ut med. Mm. Men efter det som hände 2020 och närmast året därefter och sen har fortsatt, det har ju raserat allt förtroende, skulle jag säga. Mm. Det förtroende som trots allt fanns för Lukashenko. Så idag har han egentligen bara sin våldsapparat att förlita sig på.
Mm. Alex Bjaljatski, han hamnade i fängelse igen i alla fall. Tillsammans med 1500 andra politiska fångar ungefär. Mm. När det var på sin topp. Mm. Hur mår han?
Det vet vi väldigt lite om. Vi kan ju föreställa oss att han mår väldigt dåligt, precis som alla andra som sitter fängslade. Men precis som för de flesta andra högprofilerade politiska fångar så är han väldigt isolerad. Mm. Tillåts inte några besök i fängelset. Han, inte ens närmast anhöriga får ha kontakt med honom helt enkelt. Mm. Och det gäller ju även då flera av de andra mer kända politiska fångarna. Så vi vet ju väldigt lite om rent konkret den situation som han och andra befinner sig i. Ibland kan man få information via då kanske medfångar som har suttit ett tag på samma fängelse och sen har kommit ut, som har på något sätt haft någon form av beröring med de här politiska fångarna. Men det är ett och det är naturligtvis ett allvarligt problem att det är så svårt att få någon information. Det vi kan utgå från, och det vet vi delvis utifrån tidigare berättelser, dels Alias egen tidigare fängelsevistelse, men också andra som har vittnat om hur den här isoleringen går till i praktiken. Alltså att när Alias satt fängslad förra gången i knappt 3 år, så förbjöds ju alla medfångar till exempel att överhuvudtaget kommunicera med honom. Så han var ju som isolerad i fängelset bland medfångarna också. Fick inte tala med någon, fick inte ha någon som helst social kontakt med någon.
Men han vann Nobelpriset i fred 2022. Tillsammans med Memorial i Ryssland och Center for Civil Liberties i Ukraina. Som Oleksandr Matvejchuk driver. Och då blev du bjuden.
Ja.
Och det var på hans önskan.
Ja, det är så att varje pristagare då har rätt att bjuda in ett visst antal personliga gäster.
Till Nobelmiddag.
Till Nobelceremoni och bankett. Och det är ju ett litet program där helt enkelt under 2-3 dagar. Och nu satt ju han i fängelse, men då hade han fortfarande möjlighet att ta emot besök av sin fru, Natalia Pintjuk.
Och det kan han inte längre?
Det kan han inte längre. Det är sedan ett år tillbaka ungefär som han är helt isolerad. Men då hade han visste ju att han hade fått Nobelpriset och kunde ge vissa instruktioner. Dels för det tal då som Natalia fick hålla i hans ställe. Men också vilka han ville bjuda in på sin gästlista. Och det är klart att det var ju jättehedrande såklart att vara en av dem. Tillsammans då med flera belarusiska jasna medarbetare och andra från demokratirörelsen där.
Det här visar ju också varför man ska läsa din bok. För att du har en unik ingång i den här människorättsrörelsen. Och en av dem du fick träffa där, det var ju också Svetlana Tichanovskaja.
Ja.
Hon var inte inbjuden utav honom personligen, utan hon var inbjuden till Nobelkommittén. Så här står du högre kurs.
Ja, det kan man se.
Och du har ju träffat henne ett par gånger. Hur har det varit?
Jo, men det har varit spännande möten. Det första mötet beskriver jag i boken också. Och det som var väldigt slående med det mötet, det var ju att jag fick en känsla för varför hon faktiskt slog an så mycket hos breda lager i den belarusiska befolkningen. Kanske till skillnad från en del andra tidigare då oppositionspolitiker som just haft sin egen politiska agenda, som har varit väldigt drivna i vilken politisk linje de vill föra och så. Medan Tichanovskaja, hon hade ju ingen politisk erfarenhet, hon hade inte någon ambition att utöva makt. Hon hade snarare en inställning att hon ville lyssna in på vad människor faktiskt hade att föreslå och ville gärna diskutera, samtala. En väldigt ödmjuk attityd. Sen hade hon då också lyckats omge sig med kvalificerade alltså personer som kunde ge henne politiska råd. Men de här första intrycken var att det här är en människa som genuint är intresserad av att lyssna och att vara just en enande symbol för folket, snarare än att driva sin egen politiska agenda. Sen har jag träffat henne några gånger till och hon har ju också utvecklats i sin roll som politiker. Har ju då intar ju en annan position idag, en mer, kan man säga, kanske medveten politisk roll. Samtidigt som hon fortfarande hela tiden har hållit fast vid det här att hon ser sig själv som en övergångsfigur trots allt som ska möjliggöra fria demokratiska val i Belarus i framtiden.
Det får jag hoppas att det blir också. Och med de sista orden så får jag tacka jättemycket för att du har medverkat i Blankspots specialpodd den här veckan.
Tack för att jag fick vara med.
Tack så mycket.